Hej på er och så välkomna tillbaka till podcasten Ärligt tränat med mig, Hilda Nilsson. I den här podcasten så pratar vi om allt kring hälsa, välmående och läkning från en ätstörning. Välkommen till dagens avsnitt. Hej på er och så välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podcasten Ärligt tränat. Jag är så himla glad att just du som lyssnar, lyssnar. Och idag sitter jag här i snön. Jag är så enormt glad över att det äntligen kommit snö och blivit lite vinterväder. Men det är inte där den här podcasten ska handla om. Utan jag har den stora äran att berätta att jag har en gäst i den här podden. Som ni kanske har sett av beskrivningen så sitter jag här tillsammans med Malin Rosén. Jag tänker att jag ska beskriva henne. Malin Rosén beskriver sig som en levnadsglad tjej men som för bara några år sedan föll djupt ner i ätstörningsträsket. Och det gick så pass långt att hon var nära på att avsluta sitt liv. Idag hjälper Malin drabbade då hon vet att det går att komma ur olika typer av psykisk ohälsa och brinner för att ge både unga och äldre inspiration och verktyg för att de ska kunna väcka sin inre motivation och hitta sin passion i livet. Hon beskriver att hennes bakgrund numera gynnar henne i sitt arbete som kognitiv coach och föreläsare. Stort välkommen hit, Malin!
Tack Hilda, jätteroligt att få vara här idag.
Jag är så glad och tacksam över att du ville ta dig tiden och vara med. Det betyder så mycket. Stort tack.
Detsamma. Jättekul.
Men jag tänker egentligen. Jag har lyssnat lite på din podd. Jag har läst lite kring dig. Och jag tycker att du sprider så enormt mycket kunskap. Du har en sån härlig energi. Och du har så mycket viktigt att prata om. Så jag kände att så här. Jag vill mer än allt att Malin ska in i podden.
Åh, vad fin du är. Detsamma. Tack så jättemycket. Känns kul att vi båda brinner för samma liknande ämne.
Verkligen. Och jag tänker att lite som jag pratade om här i beskrivningen så är det här faktiskt någonting som du själv också kämpat med. Och om du känner dig okej med det så får du jättegärna bara som start berätta lite kring din resa. Så att vi får lära känna dig lite mer.
Absolut, det kan jag göra. Jag skulle vilja beskriva hela min tonårstid faktiskt som väldigt, väldigt destruktiv. Jag växte upp som en väldigt livsglad tjej, vet jag. Jag hade inga problem att tro upp mig själv när jag var mindre. Så det började ju bra. Väldigt sprallig, glad, lätt att skapa relationer. Och på högstadiet med, det gick okej. Liksom. Jag hade lätt att få kompisar och hade mitt lilla gäng som vi var i. Men på gymnasiet så brakade det rätt. Det brakade totalt där. Jag bytte skola för jag ville inte gå samma linje som mina kompisar. Så vi flyttar i samband med det. Hela familjen flyttar. Och det blir mycket förändringar inom kort tid för mig. Och jag redan under högstadiet så hade det börjat komma in lite så här tankar. Att jag skulle nog bli lite mer populär om jag gick ner i vikt. Men jag gjorde liksom ingenting med det. Men det kom så någon tanke då och då. Men på gymnasiet så blev det svårt för mig. Jag kom till en helt annan stad som sagt. Flyttade från min lilla håla, min lilla by i Skåne till en annan, lite större by då. Och alltså får en riktig identitetskris där och då. Och hade inte alls samma lätthet att skapa vänner som jag hade på högstadiet. Så jag blev väldigt deprimerad. Det började med att jag blev väldigt deprimerad. Försökte mig på diverse dieter. Men ingenting funkade. Så mitt självförakt växer. Och jag börjar dra mig till väldigt destruktiva människor och flyr mer och mer för mina egna problem kan man säga. Blir mycket, mycket mer destruktiv i mitt festande. Så där på gymnasiet så flyttar ju familjen från byn och jag får en identitetskris för att jag har mycket svårare att få kompisar i den här stora staden då som jag flyttade till. Och tankarna börjar komma ikapp mig mer att men du måste förändra någonting på dig själv och börja söka mig till väldigt destruktiva människor. Där jag blir väldigt destruktiv, festar mer och flyr mer och mer från mina problem. Ser inte riktigt en lösning på det utan börjar hitta fel på omgivning. Jag vet att jag bytte skola 3 gånger, gymnasieskola. För hela tiden försökte jag söka i det yttre att jag måste kunna må bättre. Och sen kommer det till en punkt då jag tar fäste på de här negativa tankarna och börjar testa massa olika dieter. Men det var väl inte någon som riktigt funkade. Och det gör ju att det slår ännu hårdare på mig själv. Det måste vara något fel på dig. Kolla, du kan inte ens klara av att hålla en diet. Väldigt, väldigt mörka tankar börjar komma ikapp mig. Och sen som alla vet som har haft ätstörningar. Det är som att trycka på en knapp. Och en dag är det inte svårt längre att motstå mat. Snarare så blir mat, vänner och familj mina värsta fiender. Och då går det fort. Alltså då går det riktigt fort. Så kilorna rasar. Jag får ju en extrem kick av det här. Så jag känner ju att wow, nu får jag en bättre självkänsla. Men min familj blir ju jätteorolig. Så jag är in på BUP. Fram och tillbaka på massa möten. Jag är inte ens mottaglig för hjälp. Faller ännu längre ner i träsket. Börjar bli ännu mer destruktiv. Börjar självskada. Det är ju en lång resa så jag får försöka sammanfatta den. Men jag blir väldigt, väldigt destruktiv. För jag vill inte ta tag i det här med maten. För jag ser inte att jag har ett problem. Så där var det många turer. Det var en jättemörk period i mitt liv. Och det var även där i det här träsket som jag en gång försökte ta mitt liv. Men en fantastisk person stoppade mig. Och det, jag väljer att inte gå närmare in på det just idag. Men ja, där var det en mörk period. Och min familj visste inte vad de skulle ta sig till. BUP var ju det enda som fanns där och då på den tiden. Men sen får jag ett rejält bakslag en sommar vet jag. Det slår över till en hetsätning och det är en extrem kontrollförlust för en anorektiker att börja hetsätta. Och det är ju många olika saker som gör att man till slut vill få en förändring. Men jag vet att jag vet att någonting hände med mig den sommaren när jag får det bakslaget. Och det var första gången jag själv började fundera på att det kanske inte är så här jag vill leva resten av mitt liv. Jag hade ju faktiskt drömmar och mål när jag var yngre. Och jag var ju faktiskt glad. Så det började komma tillbaka massa grejer. Så jag började googla själv på lite så här tips och råd. Någon som har varit sjuk i det själv. Så där började jag faktiskt själv att kolla upp. Vad finns det? För min familj sa att vi ger upp. Du får hitta din egen hjälp. Men vi stöttar dig i allt du väljer. Men nu kan vi inte göra mer för dig. Så jag fick en sån riktig veckaklocka. Bara jag måste börja söka upp egen hjälp. Och det gjorde jag. Och jag kom i kontakt med en fantastisk kvinna. Som jobbar mycket med självkänsla. Och hon hade en kollega som faktiskt också hade varit sjuk. Så de skapade ett litet eget program för mig. Och jobbar jätteintensivt med mig i ett halvår. Och där händer någonting. Alltså det är som att jag får kontakt med mitt inre kall. Jag bara, det är detta jag ska göra resten av mitt liv. Det är det här jag måste gå ut med. Självkänsla kombinerat med ätstörningar. Wow. Alltså det var så fantastiskt för mig att få den hjälpen. Det är det det har handlat om hela tiden. Jag trivas med mig själv och förändrar mina tankar. Så att ja, där och då tog jag ett beslut att det är det här jag ska ägna mitt liv åt. Och det såklart gjorde ju att motivationen till att bli frisk, fullt frisk, ökar ju ännu mer. Mm. Så på den vägen är det. Ja, och sen wow. Idag har jag jobbat med det i några år.
Vad fint att höra just den här, jag minns att det är verkligen någonting som också var lite ögonöppnande att förstå hur mycket självkänslan verkligen, att det är så grundläggande med allting egentligen att läka från ätstörning, hur självkänslan är grunden till allt. Var det hos den personen som hjälpte dig och vägledde dig, vad skulle du säga var de största nycklarna där som du märkte att du själv applicerade och som gjorde att du, ja, men som du kom framåt, var det liksom en följd av allt? Eller vad skulle du säga var där den förändringen eller den delen du började jobba med som blev så, ja, gjorde en så stor förändring för dig?
Alltså det absolut viktigaste där, veckaklockan för mig i arbetet med henne då, det var att jag kunde förändra mina egna tankar om mig själv. För under hela min sjukdomstid så jag tänkte att jag är ett offer för min mentala hälsa. Jag är sån här. Jag kan inte förändra mina tankar, är jag. Så att det absolut viktigaste i mitt arbete med min självkänsla är att jag har makten att påverka mina tankar om mig själv. Och det med att jag är jättemycket psykisk ohälsa idag, att inte identifiera sig själv för mycket med vad man tänker. För tankar är så kraftfulla. Så det jag minns än idag så här, wow, gud, jag kan förändra mina egna tankar. Alltså det är min känsla än idag. Det var sån ögonöppnare för mig. Jag fick sån kraft av det. Ja. Och sen överlag att hon var väldigt inkännande. Det var de inte på BUP upplevde jag. Utan var mer här matschemat, gör det du ska. Utan väldigt så här, vem är du som person Malin? Vad vill du göra med ditt liv? Alltså det var så kul att börja jobba med mig själv. Jag trodde inte att tillfriskna skulle kunna vara roligt också. Och det brinner jag mycket för mig. Att det ska vara roligt att jobba med sig själv också. Självkänslan, det är inte bara ett jobbigt arbete.
Nej, verkligen. Du har så rätt i det du säger. Jag tycker det är så härligt att få höra det här. Det är så mycket viktiga meningar. Och framförallt när vi pratar om självkänsla som är grunden till typ allting.
Ja.
Och framförallt i en läkning från nätstörning. Att det är mycket självkänsla där. Vad skulle du säga att du jobbade med för tips eller för verktyg när det kom till din självkänsla du säger mycket det här med tankarna, att liksom du inte är dina tankar. Var det några mer grejer? Vi brukar prata mycket om så här, man håller löften till sig själv och de delarna. Mm. Är det några mer grejer som du verkligen känner att när det kommer till självkänsla så är mina tips till dig som sitter och inte har insikten kring, för jag minns att så här, självkänsla, vad ens det är. Har du inte haft en bra självkänsla så är det så svårt att ett förstå vad självkänsla är. Två, förstå skillnaden på en bra och en dålig självkänsla. För jag trodde ju att jag tyckte om mig själv. Jag trodde ju att, vadå bra? Har man aldrig haft det så vet man inte vad det är.
Just det.
Så hur brukar du säga det? Liksom att nå fram till en person som känner att, men jag vet inte vad självkänsla, om den är bra eller dålig eller någonting. Hur kan jag börja jobba med att se de nycklarna som du såg?
Ja, men precis. Alltså det är verkligen det. Det behövs mer kunskap kring ämnet självkänsla. För det är så brett. Alltså verkligen. Jag kan börja med att säga det som du började med där lite. Vad man kan göra. Och det som är med självkänslan. Det som jag jobbade mycket med i mitt tillfrisknande. Det är att fokusera på mig som person. Inte så mycket på vad jag gör eller hur jag ser ut. Utan vad har jag för egenskap? Och vet jag vad nästan min första uppgift just den här då. Bara så här, skriv ner 10 positiva egenskaper om dig själv. Mm. Det låter ju hur enkelt som helst. Men gud vad svårt det var. Alltså så svårt. Det var som bearbetning. För jag fick så mycket skam i att säga snälla saker till mig själv. Så bara där hade jag en jättelång process med att så här, wow. Jo då, jag har positiva egenskaper. Jag behöver acceptera och stå för det och vara tacksam för det. Så det är att fokusera på egenskaper. Förstärka sina egenskaper. Vi jobbade också väldigt mycket, och det gör jag mina samtal med, rädslor. Att våga utmana sina rädslor. Inte bara kring ätstörningen utan allmänt. Det handlade mycket, mycket, mycket mer om relationer än vad jag trodde. Relationer till min omgivning. Kärleksrelationer. Precis det du beskriver med. Att hålla löften till sig själv är också en jätteviktig del. Säg inte saker bara för att. Utan gör jag någonting så behöver jag hålla det helst. Annars så tappar jag tilliten till mig själv. Så att det är... Alltså självkänsla är ju allt. Det är allt skulle jag vilja säga. Men det styr det mesta i livet. Gör det.
Mm.
Jag vet inte hur djupt jag ska gå in på det. Men jag tänker att jag fortsätter där som du sa. Med om man märker om man har en låg självkänsla.
Och
tecken på låg självkänsla. Det är att så här, livet är väldigt kämpigt. Alltså livet är väldigt kämpigt med låg självkänsla. Du upplever ofta att saker händer mot dig och du dras till fel personer och relationer, eller varför kan inte jag få det här som alla andra har, och väldigt så här styrd utifrån. Därför är det också väldigt lätt med en låg självkänsla att man identifierar sig själv med sina prestationer, man identifierar sig själv med hur man ser ut, tar sig själv på väldigt stort allvar, förstorar ofta upp saker och ting, styrs väldigt mycket av så här tillfälliga känslor istället för att se långsiktigt. Så det är tecken på låg självkänsla. Det finns såklart mycket, mycket mer. Men det är att man tvivlar på sig själv i olika situationer och tror liksom att allt hänger på mina axlar ibland.
Verkligen. Och där, ja, men lite där jag fastnar vid där du pratar om att en återkommande rädsla när det kommer till att framförallt läka från ätstörning är ju ofta att så här, men tänk om jag läker och fortfarande mår så dåligt. Tänk om jag läker. Och där tycker jag inte heller om mig själv. Tänk om jag nu, vad det nu än är. Det kan ju vara att vilken typ av förändring som helst egentligen. Tänk om jag ger mig av, lämnar mina ätstörda beteenden och jobbar bort från dem. Och fortfarande tycker livet är skit. Och då har jag plötsligt inte ens min ätstörning som man då kan liksom koppla till sin prestation. Eller en trygghet. Eller en form av kontroll. Och det kopplar starkt till det du säger där. Det är ju verkligen... Ja, men hur brukar du bemöta där? För att man kan ju tänka lite. Det är ju också en ganska stark koppling till självkänslan. Och förändringen i självkänslan. Men den rädslan är ju ganska återkommande. I att man tänker om jag läker och fortfarande inte mår bra.
Just det.
Du det?
Just det, ja den är jättevanlig, den är jättevanlig. Och för det första så måste man acceptera att det är ju en otrolig rädsla och kontrollförlust att släppa en ätstörning. Och det får vara okej. Alltså det är okej att det är läskigt. Man måste uppleva själv, även om jag säger att men det blir bättre, tro mig, det kommer bli bättre, så måste man känna det själv med. Så det är verkligen att hoppa att bli frisk. Men jag brukar säga att jag har inte mött någon som ångrat sig. Jag har inte mött någon som ångrat sig. Och ett motto som många har haft, som jag tror att jag använder mig av ibland också, det är så här att jag kan alltid gå tillbaka. Skulle livet som frisk vara skit, vilket det inte är, men det måste man uppleva själv, så kan jag ju alltid gå tillbaka. Det är bara det att det brukar inte bli, det behovet finns inte. Så att man har alltid, man har inget att förlora på att försöka. För du vet inte så. Och kan det egentligen bli värre än vad det är? Visst, du har den här tryggheten, men du har ju inte kontroll på livet egentligen. Det är ju en falsk trygghet man har. Och sen brukar jag också trycka mycket på att det är också upp till en själv. Jag var också väldigt rädd för att tänk så får jag ett tråkigt liv som frisk. För det ger ju en falsk meningsfullhet att vara sjuk ju. Du har ju alltid den. Och jag vet så väl att jag tänkte, ja men tänk så blir livet tråkigt som frisk. Ja men tänk så blir det det. Och då är det bara så här, ja men gör någonting åt det. Gör någonting åt ditt liv. Alltså bygg ditt liv med absolut största passion. Och ge dig inte förrän du är där. Alltså jag trycker mycket på att det får ta den tid det tar. Men nöj dig inte längs vägen. För det är en del som gör det. För det är ju kämpigt att bli frisk. Och ibland behöver man ta ett år till att bara vila där man står. Innan man fortsätter vidare. Men skapa det liv du vill ha. Och nöj dig inte förrän du är där. Det vill jag trycka på. För det går att få exakt det liv du drömmer om. Oavsett hur många år det tar. Så ja, där vill jag komma tillbaka till de samma tankarna. Du har faktiskt makten att påverka din framtid. Den blir vad du gör den till. Så.
Alltså jag ryser när du säger att du kan få det liv du vill. För att jag önskar, jag säger det ibland till mina klienter, att jag önskar att jag kunde ge er en liksom bild av hur bra ert liv kan bli när ni börjar ta hand om er själva. Alltså att verkligen våga applicera eller affirmationer ibland kan jag tycka så här, låter som ett väldigt platt ord eller nästan lite så här. Woho, liksom. Men det är så enormt kraftfullt att kunna se sig själv och föreställa sig att man klarar saker
Exakt.
istället för att, ja, men just som du pratar om, fokusera på de här hindren.
Exakt så.
Men det är
Wow.
så fint. Det är så fint att höra dig säga det här, för att jag tycker att det ger så mycket hopp till alla som jag vet upplever att de sitter så fast och inte vågar ta handlingar, eller vågar ta hjälp, eller känner att man är fördömd, alltid sjuk.
Ja,
Ja.
just det. Den med, ja, precis. Ja. Gud vad glad jag blir att vi brinner för samma. Alltså, det gör mig så rörd i hjärtat. Jag blir bara så glad. För det är verkligen så. Det är verkligen så. Och det är också en grej jag möter ibland. Det är lätt att ha förutfattade meningar kring det här med att jobba med sig själv. Så precis som du sa om affirmation eller skriva bra dagbok som jag gör. Alla saker om dagen jag är tacksam för. Men ge det ett försök. Jag kände när jag började jobba med mig själv att nej. Jag märkte ingen förändring de 3 första veckorna. Kanske inte första tiden. Men det kommer. Alltså ge inte upp för det kommer. Så att jag ryser också av detta samtalet. För att det kommer. Men du får inte ge upp längs vägen. Så.
Nej. Och just här, när man jobbar med ätstörningar så är det också ett ganska känsligt ämne ju. Det är så många olika som vi pratar om. Det finns vården har sitt sätt att jobba på det. Man behöver till en viss del så behöver man liksom jobba fram sin egen, i slutändan så är det ju oss själva vi står med. I slutändan så är det ju dig och kanske din handling du behöver ta, löftet du behöver hålla till dig själv, tacksamhetsövningen du kanske vill testa göra på kvällen. Det är ju dig och dig själv i slutändan som är det viktiga. Och jag tänker att här har ju många ett hinder i att man kanske känner så här, man upplever att man sitter fast eller man upplever att man har mycket rädslor. Vad skulle du säga är den återkommande rädslan, eller inte kanske generellt just en specifik rädsla eftersom att det ofta är mycket motstånd eller olika grejer. Men vad har du upplevt är orsaken till att många upplever att de inte vågar ta de här stegen till att faktiskt liksom, du pratade lite om det förut, att våga börja jobba med sig själv. Men vad tror du är ett stort motstånd till att faktiskt börja sin läkning?
Intressant frågeställning. Vad som är den största rädslan till att folk inte vågar ta steget, eller
Ja,
människor?
Ja, exakt. Vad som är, det är lite orsaken till ätstörningen säkert i samband med just den här. För det är så många som vill.
Exakt.
Men ber om hjälp till, så här, kan du bara, de hade nog önskat ett piller som gjorde med en
fisk. Ja, ja. Jag tror att det är, det jag märker i arbetet att gå till mig själv med och många jag mött överlag som har haft ätstörningar, det är ju ansträngningen. Alltså det krävs ju, så här, i början kommer det ta mer än det ger att jobba med dig själv. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är nästan lättare att bara låta det här negativa chattret i tankarna fortlöpa. För då behöver du inte göra någonting åt det. Det är inte kul, du är fortfarande deprimerad av det, du får det till att må sämre. Men att gå emot negativa tankar, vilket är första steget mot att bli frisk, det är ju att jobba med de mesta av tankarna. Det kommer att kräva en ansträngning, och den ansträngningen din kropp är gärna inte van vid. Så därför kommer det dra mer energi för dig än vad det ger. Sen kommer detta gå på auto, att nej, men sådana tankar har inte den här versionen av mig själv, och allting kommer att rulla sen. Men i början så är det kämpigt. Alltså det är kämpigt att göra ansträngningen. Så att bland annat det vi sa innan, att rädslan för okej, hur kommer det friska att se ut. Man vill gärna ha den kontrollen i förväg. Det går inte. Men man vill veta, hur kommer min kropp se ut, hur kommer det här vara. Så det är ju liksom, det är ju rädslan inför det. I och med att en ätstörning styrs av kontroll. Men det är också ansträngningen. Överlag förändringsprocesser, det är ju en ansträngning man behöver göra. Är jag redo för det här? Det säger alltid till mina klienter. Har du tid att bli frisk? För du kommer jobba heltid med detta. Så är du redo? Har du tid? Är det rätt läge? För ibland är det faktiskt inte det. Men det är ansträngningen, tror jag, som många är rädda för. Att liksom inte bara köra på auto, utan nej, hey, just det, nu ska jag sitta här 5 minuter och jobba bort den här tanken, kanske. Det är jobbigt, jag ska inte sticka en stolen med det. Första tiden att bli frisk ökar ångesten lite, för då kommer du behöva agera friskt och det kommer väcka din ångest. Så det tror jag gör att många drar ut på det lite.
Verkligen, och jag tycker att en fin fråga där, just en frågeställning är att, vad är det som gör. Båda, har du tid nu? Alltså har du orken för att vara medveten kring att det kommer krävas, och att också kanske ställa sig själv frågan att vad gör att jag vill göra det här nu? Så att man kanske får reflektionen, vad gör att nu är rätt tid? Jo, men det är den här anledningen, som man kanske kan gå tillbaka och verkligen komma ihåg att man ville välja. Men idag så lever ju vi i ett samhälle som är väldigt hälsohetsigt, om man kan säga så. Det är mycket kroppsfokus, det är mycket, jag kan ibland nästan tycka att det är så delade meningar. Ena delen är verkligen så här, vill lyfta fram att alla är inkluderade, men samtidigt är det så här underton av att det fortfarande är så hetsigt och prestationsbaserat. Och det är som vi pratar om, så här, självkänsla handlar ju inte bara om en person som är drabbad av en ätstörning, utan det finns hos oss alla att jobba med och att utveckla och hitta styrka i. Hur brukar du ställa dig till den, för jag menar idag det finns en hälsohets, det finns ett samhälle som verkligen pushar på oss, som kanske också idag bidrar till mer ätstörningar än vad det gjorde för 10 år sedan, då kanske mer trauma eller kontrollförlust av livet, eller att man känner att man är på det spannet, och idag kanske det är en stor påverkan av samhället också. Vad tror du är orsaken till att det är så, att det ser ut på det sättet, och tror att det finns ett sätt att navigera i det med att inte äta det ena och det andra och utesluta allting och träna på det här sättet? Och...
Ja, just det. Ja, precis. All den hetsen vi får. Vi får ju så mycket intryck idag. Men det är verkligen så. Jag poddade faktiskt om det, tror jag, förra veckan, om det här med allt vi, bara på första minuten vi vaknar och sätter igång telefonen så har vi fått typ 1000 intryck. Förr i tiden var det kanske 50 personer på en dag. Du kunde jämföra det med knappt det. Så att det är ju ett extremt, både på gott och ont. För jag älskar det också såklart. All den här digitaliseringen underlättar för många arbeten. Så att det är ju, jag är ju väldigt delad till det hela. Och det tror jag vi många är. Så steg ett är ju att, alltså jag pratar mycket om energi ibland. Att ge det här med energi eller ta det energi. Jag tror vi är så, idag i och med att det är så mycket intryck hela tiden på tunnelbanan överallt, måste människor stänga av. Och deras sätt att stänga av ibland är till exempel att gömma sig i telefonen. Och det kan ju vara absolut någon minut och då kan det hjälpa. Men långsiktigt så gör det inte oss gott att stänga av. Så att vi måste jobba med vår egen energi. Att så här, vilka beteende behöver jag ha för att inte bli för påverkad av allt runt omkring. Så, för det är inte fel att vilja stänga av. Det kan vara en överlevnadsstrategi. Men ska jag alltid gå och vara känslomässigt avstängd? Det funkar ju inte heller. Så att vara medveten om att man kan inte tänka att kolla på nyheterna ger negativ energi. Men det gör det. Det är intryck du kommer behöva rensa senare. Så att dagligen utsätts vi både för intryck, rekommenderas tips överallt. Testa den här middagen, bygga om ditt liv så här. Så att det krävs en stark självkänsla i det samhälle vi lever i för att kunna må bra. Idag skulle jag säga att det är nödvändigt för människor att jobba med sin självkänsla. För att jag tror inte vi kommer överleva känslomässigt annars. Så till exempel titta igenom morgonen. Vad har jag för beteenden på min telefon? Hur ofta är jag inne? Vilka följer jag? Och det är samma där som jag säger till mina klienter. Är man inte redo för sociala medier för att man är i en sårbar period och väldigt känslig. Stäng ner det ett tag. Det finns ju alltid kvar. Men lite att så här, rensa allt och sen börja lägga till. Medvetet. Skaffa inte TikTok bara för kompisarna har det, utan medvetna val hela tiden. Är detta någonting jag vill? För det kommer jag ihåg ofta så här, jag har ett exempel ett Snapchat och det kan man ha om man vill, det är inget så, men jag kommer ihåg att alla pushade mig till det, för att jo men kom igen, det är mycket lättare, då kan vi chatta där. Och jag bara, nej men då får jag bli den i kompisgänget som inte har det, för jag vill inte. Det är bara en sån exempel. Jag menar att alltid ta ett ansvar för din utveckling. Ta alltid ansvar för din utveckling oavsett vad de andra gör. Oavsett vad de andra tycker.
Så bra. Och det där är ju någonting som, för det är ju en vanlig rädsla många har, att amen, nu vill jag göra min läkning. Och man kanske vill börja våga, amen, i vissa fall så kan det finnas mycket maträdslor. Man vill börja utmana sig där. Man har jobbat lite på självkänslan. Och vad jag kan uppleva är också många ger sig in i läkningen. Och kanske, som vi pratat om, inte riktigt är medveten kring självkänslabiten. Och har hört något all in-begrepp någonstans. Efter att kanske ha försökt med ett och annat matschema. Och då kanske man vill kasta sig på det. Och ser mycket. Ja, men då handlar det mycket om mat och kroppen. Vilket ätstörningen inte grundas i grund och botten. Det blir symptomet som man ofta pratar om. Men grunden sitter ju på fler ställen. Liksom. Men det är ofta. Kan jag höra mycket en förvirring hos dem. Att så här, men jag vill göra det här. Och jag vill utmana mig på det här sättet. Men samhället säger att det här är vägen att gå. Och här finns ju också vården som en viss del att så här putta in. Att nej, men vissa vårdprogram är ju också att så här verkligen hålla sig strikt till matschema. Vissa är mer öppna för utmaningar också. Hur brukar du rekommendera här? För jag vet att det finns en ganska stor förvirring. Eftersom att just maten blir symptomet. Och det var länge sedan man hade en bra relation till det. Och kanske träning också. Liksom. Men just maten. Hur brukar du rekommendera att navigera. När man känner sig väldigt vilsen där?
Just det. Jättebra fråga där. Ja. Precis. Väldigt individanpassat. Alltså jag har ingen klients matschema som ser ut som något annat. Inte någon. Det kan jag börja med att säga. Alltså det är så individuellt. Och det varierar. Ditt matschema ska variera. För det ska inte bli ett nytt kontrollbehov att vara fast i att oj nej det var bara 4 potatisar, aj attans med en sugen på en till, utan väldigt väldigt anpassat. Man skapar ett matschema tillsammans med sin familj eller sin mentor och sen alltid, ja det här är något jag har märkt att inte många jobbar på det sättet, men jag är väldigt mån om att ett matschema är jobbigt för någon riktig eller en ensam person att hålla till en början, det är själva utmaningen. Och då måste man också vara medveten om att livet händer hela tiden. Så är det en klient som har en pissjobbig vecka, mycket ångest runt omkring, dåliga grejer händer och relationer, då sänker jag kravet på matschemat. Inte att du inte ska följa det, för det ska du göra, men jag sänker matutmaningarna. För man måste anpassa tempo till individens utveckling. Händer det mycket, kan vi sänka kraven på matutmaningar på dig nästa vecka igen. Så att de får ett matschema, vi diskuterar fram en plan för att matschema kan se ut. Sen lägger de till saker varje vecka. Och sen har vi lite större utmaningar kanske varannan vecka. Men detta anpassas ju hela tiden efter hur stark ångesten är. Hela tiden. För ångesten får inte bli så stark att det blir ett bakslag. Utan den ska ändå vara hanterlig hela tiden. Den kommer att finnas där i början. Men den ska gå att hantera. Så det är jag jättenoga med. Att anpassa schemat efter individen och inte tvärtom.
Så bra. Och det är verkligen. Jag tycker jag blir så glad av att höra just det här med att det blir ett nytt kontrollområde. Och det, jag tror att det är där många kan fastna i att återigen, man blir trygg med det och sen vill man inte lämna det området. Och sen blir man trygg med något nytt område och att där, precis som du säger, våga implementera de här, ja men jobba lite med den här rekommendationen som ett minimum. Att ja, vi utgår härifrån men vi kommer också ta dit de här grejerna och vi kommer utmana på de här fronterna. Och varför kanske?
Ja, men exakt så. För det är jättevanligt att det blir ett nytt kontrollbehov med matschemat. Det är faktiskt något jag möter med nästan varje klient. Att så här, det blir det nya trygga. Att nej gud, nu får jag inte äta klockan 3 för mellis är 3:30. Kan också vara en sån grej att utmana tider. Så det är något man också har koll på. Det här är liksom, det här är en grund. Sen utgår vi, sen så lägger vi till och är flexibla i det. Det här är bara en mall för hur det kan se ut.
Exakt. Och det här, det är ofta lite som det här begreppet i att så här, men all in, att släppa allt. Jag tycker att det här begreppet är väl också lite som andra begrepp, att de kan bli lite ursäkta, vad kan man säga, det är väldigt flummigt fast på ett förståeligt sätt, att verkligen att tillåta sig själv. Hur ser du på det? Om en klient kommer till dig och säger att men, jag vill bara släppa allt, jag vill springa rätt in i läkningen, men jag vet inte hur jag äter. För jag förstår ju här, det är svårt att jobba med, det är svårt, jag visste inte hur en normal portion såg ut knappt, jag visste inte väl det. Man var så rädd, så att man vågar, alltså hur ska man, och därför som du säger, finns det ju ändå fördelar med rekommendationer kring.
Absolut, ja men precis, alltså jag älskar ju för övrigt att möta människor som vill köra 100%, det är ju favorit, alltså det är ju så underbart, bara jag är så redo, jag har väntat så länge, nu kör vi. Det är ju så här, visst älskar vi att jobba med sådana människor. Ja, så det är ju det är ju inget fel på motivationen överhuvudtaget.
Nej.
Och, alltså så här, bejaka den energin, lev den energin, ta vara på den energin, men ta det lugnt med maten. Om du, för att annars kan det, den energin kan vara så överväldigad så att det kan bli ett bakslag längre fram. Det är inget jag vill skrämma någon med, men så här, älskar den energin, var i den, gör kreativa grejer med den energin, men våga ta det lugnt med maten, för tänk så här, detta ska räcka för livet, detta ska hålla livet ut. Så att lägga, att utmana sig själv för mycket första tiden kan skapa stress och bakslag längre fram, så bättre att vi tar det långsamt, sen kan man öka ibland, sänka ibland, men att att verkligen så här vara snäll mot sig själv, för att även om du ena dag kan känna wow, nu kör vi, så kanske du inte känner det nästa dag. Och då kanske du kan få ångest över att du har gått för fort fram. Så du vill ju vara hållbar i din läkning. Du vill ju vara snäll. På tal om det med att vara snäll mot sig själv. Det är att också ta ansvar för att. Okej, nu vill jag. Nu känner jag bara som att jag vill springa iväg i det här. Och bara köra på. Men är det verkligen det bästa för mig? Nej, det kanske det inte är. Okej, men då behöver jag lite självkänsla. Till att sitta lugnt i båten. För det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Men man tjänar på att ta det lugnt med sina matutmaningar. För då liksom hinner det mentala med.
Ja, men jag håller helt med dig där. Samtidigt som jag tror att det är också ganska lätt att för en person som är drabbad i nästörning. Kanske kommer från ett så restriktivt sätt. Om det hade varit det som liksom den ätstörning uttryckts i. Eller kanske bulimiskt. Och ofta där i bulimin så är det ju för lågt energiintag. Det är så lätt att man ser en utmaning som kanske inte är någonting av len, om man kollar på det utifrån, kan upplevas extremt stort, vilket det verkligen kan. Och här är det återigen, jag tycker det är så viktigt att våga ta hjälp här för att kunna bli påmind om att, ja, men om man sitter här och lyssnar så här, men gud, ska jag inte utmana mig med det här? Troligen så är den ökningen du gör bara positiv för dig. Men det vi verkligen rekommenderar är att göra den här läkningen hållbar i längden och att ta, som du säger, den här motivationen och den här energin till att kanske också våga ha tillit till den rekommendationen du får från folk omkring dig också, liksom, som du litar på.
Mycket bra. Bra. Exakt så, ja. Exakt så. Exakt, ja. Helt rätt.
Våga tillit. Jag tror, ja, tillit är så enormt.
Tillit är så otroligt viktigt i den här processen. Och svår, och jättesvår. Acceptans och tillit har jag haft problem med hela mitt tillfrisknande. Det var nog det som tog längst tid, att ha acceptans och tillit. Det var ord jag tyckte lät bra, men jag kunde inte applicera det i mitt eget liv. Så, men det är därför jag tror det är viktigt att vi belyser det. Att det är viktigt att komma ihåg och påminna sig själv om det.
För jag vet, jag lyssnade på ett avsnitt där du pratade lite om din resa. I att du övergick från anorexi till bulimi. Om jag förstår det. Eller hade hetsätningar. Och jag vet att hetsätningar tyvärr idag är ett ämne som jag inte hör lika mycket om. Jag försöker prata om det. Jag hör ibland om det. Mellan mig och en annan. Men kanske inte på samma sätt öppet. Men du berättade att du bara bejakade istället och lyssnade på dina cravings. Vilket gjorde att till slut, ja men vad hände egentligen? Vad, med just de här, många har extrem hunger, hetsätningar upplever de. Eller inom parentes överätningar. Hur skulle du rekommendera en person som är rädd för, ja, men, när man bejakar sitt sug?
Jättebra. Det här är något jag tycker behöver belysas mer. För det är sån otrolig skam för alla, oavsett om man har anorexia eller bulimi, att prata om sina hetsätningar. Alla har inte dem, men vi som har haft dem vet vilken otrolig skam det är. Så först och främst, inte se det som ett misslyckande. För det gjorde jag. Jag bara, nu har jag hetsätit, nu kan jag lika väl gå tillbaka till anorexia-stadiet. För då hade jag i alla fall kontroll. Det här är ju värre än värst. Så att det är så vanligt med att man lägger in så otroligt mycket värderingar. Slår på sig själv så otroligt mycket för det här har skett. Men det är ju inte konstigt att det sker. Du ligger ju på ett alldeles för lågt kalori. Alltså du har ingen balans i maten. Så att detta är en del av processen. Så slå inte på dig själv för det. Sen är det lätt att säga. Men jobba med att inte se det som ett misslyckande. Utan att du är sjuk. Men faktiskt ge upp om, alltså sluta med kompenserandet, sluta kämpa, sluta rätta till kalorierna, nu blev det för mycket, nu är det inte, nu måste jag äta mindre på frukosten. A och O är att sluta kompensera för dina hetsättningar. Jag vet att det kommer ge dig så otroligt mycket ångest att inte kompensera för det, men det är enda vägen ur. Så, för det, förmodligen är det mat som din kropp behöver ändå. Så du behöver inte ha ångest över det. Även om du får det. Så sluta kompensera för det. För att annars kommer du inte ur det här träsket. Så att där skulle jag säga att ge efter för det. Det blir som det blir. Nästa dag är en ny måltid. Så gör inte för stor grej av det. Jag vet att det är obehagligt att vara så mätt. Jag vet att det ger dig mycket skam. Men det är en del av processen. Och du får inte kompensera för det. Sen är det så att en del kan ha extrem hunger med. Man kanske har börjat följa sitt matschema och tycker att man borde inte hetsätta för man äter tillräckligt. Men du vet inte hur mycket din kropp har tagit igen. Jag hade en extrem hunger typ, men upp mot nästan 1,5 år. Så kunde jag känna, hur kan folk bli mätta? Hur kan folk bli mätta? Jag förstod inte det. Jag bara, nej det går inte. Så det är också en del av processen. Så att vara snäll mot sig själv. Det tog mig jättemånga år innan alla hunger och mättnadssignaler satt där de skulle. Så att det ska man verkligen så här vara inkännande. Och hoppsan, nu blir det så här stor portion till mig själv idag. Intressant, då ska vi se, vad kan det bero på? Alltså inte skuldbeläggande utan bara, just det, men jag... Alltså bara så här, var nyfiken på att oj, ibland kan man vara så här hungrig, ibland är man inte alls hungrig. Så att alltså, se det bara som ett utforskande, att din kropp håller på att starta om hela systemet igen. Så det här kan jag prata hur mycket som helst om, men jag tycker det är så viktigt att prata kring.
Ja, men jag tycker också det är så enormt bra. Och framförallt nu eftersom att vi går emot julen. Där det är så mycket kommentarer och det är mycket rädslor. Och det är mycket kost inblandad. Och det är mycket, precis som du pratar om, att så här, julen handlar ju mycket. Egentligen handlar julen mycket om så här, men relationer kanske. Att våga säga en extra gång till den du inte träffat på länge. Att du uppskattar den eller bara... Ja, men den här närvaron liksom, att skapa en jul man själv tycker om. Och jag tror att det kan vara fint här om du vill skicka med någon påminnelse just inför den här tiden som är väldigt för många ångestfylld, oavsett om det handlar om, det kan ju vara just kring relationer det skapar en extra ångest eller runt maten eller runt potentiell förändring av kropp. Vad hade du velat liksom skicka med där för meddelande till dem som känner rädsla inför den.
Ja men precis. Högtider är ju lite känsligt för när man har haft ett komplicerat förhållande till mat. Såklart. Jag är väldigt så här att lev på som vanligt. Alltså, för jag vet ju att det stressar många att, så här, att det blir så hypat kring jul. Och det är mycket mat och folk har så mycket höga förväntningar på att det ska vara på ett visst sätt. Så sänk förväntningarna. Så sänk alla förväntningar. Du är den du är oavsett. Och du äter precis vad du vill. Oavsett om det är jul eller det är en vanlig måndag. För att det blir mycket så här. Då måste jag utmana mig med lussebullar. Men jag vet inte om jag är redo för det. Eller alltså så här, att det är så mycket funderingar. Jag bara tar det som det kommer. Vill du när det serveras lussebullar. Känna där då att. Ja men jag kan testa lite. Då gör du det. Men du behöver inte sätta upp din lussebulle. Vill du ta 5 lussebullar, då gör du det. Alltså, och vill du inte ta någon alls, då gör du inte det. För det är många i tillfrisknande som ska göra andra stolta. Jo, men nu vill jag visa farmor och farfar att jag är frisk. Nej, det ska du inte alls behöva känna. Du äter precis vad du vill. Oavsett vilken årstid det är. Oavsett vad. Så sänk allt sånt. Sänk alla förväntningar. Var snäll mot dig själv.
Verkligen. Och gör dig själv. Ställ upp för dig själv. Istället för när man tänker att men jag vill göra de här personerna stolta. Men fasen, fattar hur stolt du blir också. Alltså det är ju där, när vi börjar känna den känslan. Det är då vi verkligen. Då är det lättare nästan med utmaningarna också med tiden. Att så här, men när man genuint känner att men jag känner mig stolt efter att jag har gjort det här. Och man börjar uppleva den stoltheten. Det är ju mycket nycklare som släpper då.
Ja, alltså det vill jag så här stryka under. Bli frisk för din egen skull. Ja, det är underbart att du, det är fint att man vill göra sin omgivning glad. Men det är inget långsiktigt, det är ingen motivation som håller i längden. Så hur mycket, alltså det är mycket så här den här äldre generationen att farmor bakat och ska man äta. Ja, fast gör precis vad du känner för. Kärleken sitter inte i lussebullarna. Så att alltså, gör inte saker för andras skull för det kan ge dig mycket ångest. Gör precis vad du hade gjort som frisk. Ibland äter man, ibland äter man inte fika. Ibland tar man en portion, ibland tar man två. Alltså det är ju, så ser det ut från frisk också ju. Så det är viktigt att man gör det för sin egen skull.
Alltså verkligen, och när du säger också där, för det är ju lätt att man då, men då behöver jag aldrig ta någon lussebulle. Men att så här, gör vad du hade gjort som frisk.
Ja,
du hade troligen kanske tagit del av lite fika här och var och kolla på en frisk person. Ja, men där tar de ibland. 3, 4, 5 lussebullar. Och ibland har man ingen. Du har så rätt i det du säger. Och just att den frågan brukar jag verkligen skicka med mina klienter. Att så här, hur vill du göra som frisk i den här situationen?
Exakt.
Och det är du. Hur vill du göra som frisk? Du kanske inte ens tycker om lussebullar. Nej, du kan ju kolla någonstans.
Ja, exakt så. Ja. Exakt så. Släpp alla normer. Gör precis vad du gör som frisk.
Så viktigt och så fint. Och jag bara känner, jag hade kunnat sitta här och prata med dig i evigheter. Och hoppa in på alla möjliga delar. För jag tycker det är så intressant att sitta och prata med någon som dig. Som är både så kunnig och så energigivande. Och så verkligen en sån enorm källa för en läkning från nätstörning. Så hur kan man nå dig, Malin?
Man kan nå mig på Instagram, Malin Rosén, men lättast är ju att skicka ett mejl till malin@drivkraften.one. Men Malin Rosén på Facebook och Instagram går jättebra. Skicka, gör det som känns lättast om ni känner för att ni vill höra av er.
Är du öppen för att ta in mer klienter nu?
I början på nästa år, februari ungefär där, är jag öppen för. Men man kan alltid höra av sig och ett introsamtal kan jag alltid ge på någon minut sådär. Så det går jättebra. Jag tvekar inte för att söka hjälp. Det är viktigt.
Så fint det du gör. Och det är så enormt uppskattat. Och jag rekommenderar verkligen alla att gå in och lyssna på Malins podd.
Fint att höra. Tack detsamma, Hilda. Stort tack för din podd. Jättestort tack.
Tack själv. Men Malin, då tackar jag så mycket för att du var med i det här avsnittet.
Tack för att jag fick vara med.
Tack.